February 13th, it's World Radio Day.
Through FM, longwave, digital or the internet.
Radio hands you the mic, gives you the floor, listens to you.
Radio, your anonymous access to verified information.
On the 13th of February, let's celebrate radio together with UNESCO.
Det är en specialsändning från Sveriges DX-förbund med anledning av Världsradiodagen den 13 februari. Jag heter Göran Lindemark. Vi hörs via en sändare i Tyskland, Channel 292, som sänder på 7440 kHz, 41-metersbandet. Det var FN-organet UNESCO som instiftade Världsradiodagen 2011. Och enligt UNESCO så fortsätter radion att utvecklas, och trots de digitala framstegen är radio fortfarande det medium som når flest människor över hela världen. Radio kan vara en arena för debatt och diskussion för alla generationer. Den kan rädda liv under naturkatastrofer och krig och ge journalister ett verktyg för nyheter. Så radion är viktig. I det här programmet kommer jag att göra ett besök på Radiomuseet i Göteborg, som ska vara Sveriges största. Förutom en mängd radioapparater finns det också en DX-hörna som vi ska besöka. I programmet blir också DX-tips, en frimärkshörna och en lyssnarbrevlåda. Och först ber vi oss nu till Anders Karlssons gata nummer 2 på Hisingen i Göteborg, där Lars Lindskog guidar oss runt.
Ja, detta museet startade av Amatörradiohistoriska föreningen i Västsverige 1982. Och vi var då förlagda till Industrimuseet, Göteborgs stads industrimuseum. Men i och med att det gick upp i Stadsmuseet så fick vi flytta från Industrimuseet. Och då skaffade vi egna lokaler vid Anders Karlssons gata här på Hisingen. Och men, det har vi haft sedan 1994.
Ja, du sa amatörradio, men det finns mycket andra apparater också här.
Absolut. Vi fick byta namn sen, för det blev så mycket andra apparater. Jag heter vi Radiohistoriska föreningen bara i Västsverige.
Mm. Har du någon koll på hur mycket grejer ni har?
Ja, det rör sig i storleksklassen 6 000 apparater. Alltså det är någonting som var 4 000 kanske utställda här. Alltså. Och det är Sveriges största radiomuseum och det största som har öppet året runt faktiskt. Så det är märkligt på det viset.
Mm. Det är många som kommer hit och tittar.
Ja, det är det faktiskt. Det var ju lite knöligt i början, för det var på andra sidan, det var ju på Hisingen. Men det börjar bli mer och mer känt och frekvent det här området. Så det blir flera och flera grupper som kommer, och många pensionärföreningar och även skolungdomar här också. Som kommer hit med sina lärare. Så vi är med i vetenskapsfestivalen och sådär, så att vi är allmänt utåtriktade så att säga.
Vad är det för apparat vi står och tittar på här?
Här är det gamla apparater från tiden på första världskriget. Då var de allra första radioapparaterna med rör där man kunde förstärka ljudet genom en triod som det hette. Och det tog militären hand om naturligtvis, och vi kan se några tyska radiomottagare från första världskriget här. Och 1920 ungefär så hade tekniken utvecklats så att då utvecklade sig, då fick vi igång rundradiosändningar så att var människa sedda för.
Nu har vi flyttat så en liten bit, lite modernare saker här.
Ja, vi har ju satt upp det lite grann i tidsordning. De allra första radiomottagarna som folk hade hemma, det var kristallmottagaren. En liten enkel historia som var billig i drift och billig att tillverka. Folk kunde bygga själva. Och man fick sitta och lyssna på radioprogrammen med hörlurar då på den tiden. Det var det allra första, det var på 20-talet. Och det var just tack vare kristallmottagaren som rundradion bredde ut sig så snabbt. Så
det... Men det var många som byggde sina egna mottagare?
Absolut. Och det var ändå, vill man ha en rörförstärkare så kostar de ju så pass mycket, så var man ofta tvungen att bygga själv. Alltså. Och det var många tidningar som hade beskrivningar på hur man byggde sin egen radio, hur man satt upp sin antenn och så vidare. Så det var en jättestor sak på slutet av 20-talet. Där.
Sveriges Radio startade 1925, men det fanns ju en del att lyssna på innan.
Ja, vi har en radiosändare här som en man som heter KG Eliasson hade igång mellan 1920 och 1925. Och då hade han egna radioprogram och de var reklamfinansierade. Men 1925 blev det ju stopp för det helt och hållet. Utan det fick bara Sveriges Radio sända. Och det var utan reklam. Så att då fick de ju sluta med de här privatradiostationerna.
Det med reklamradio, det är inget nytt.
Nej, det är inget nytt. Det var mycket aktuellt. Det användes ju för att få igång radiosändningarna mellan 1920 och 1925 kan vi säga.
Du pratar om rörmottagare. De har väl utvecklats också?
Ja, de har utvecklats. Idag förstärkarrören blir ju mer och mer tekniskt fulländade. Och 1948 så uppfann man ju transistorn som sen kom att ersätta rören. Och det blev billigare i drift och mer driftsäkert med transistorn. Och man hade en transistorradio, reseradio istället, så slapp man ha ett speciellt anodbatteri och den drog mycket mindre ström. Så det var mycket, mycket bättre med transistor när den kom. Men fortfarande är det faktiskt så att riktiga ljudnördar, de föredrar att ha rörförstärkare för att ljudet förstärks bättre med radiorör än med transistorer.
Har du själv någon rörradiomottagare hemma?
Ja, det har jag, absolut. Men jag har det inte av det skälet, utan det är mer av tekniska skäl. Det är roligt att ha det.
Har du någon favoritmottagare här på museet?
Nej, jag har många favoritmottagare. Jag har ingen speciell som jag kan framhålla. Absolut speciellt, nej.
Var får ni tag på alla apparaterna?
Det är gåvor. Allting är gåvor. Vi har inga pengar att köpa in någonting för, utan det är gåvor allting som vi ställer ut.
Får ni mycket grejer?
Ja, det får vi. Det är många människor som har samlat på sig under livet och när de inte kan ha kvar grejerna så hör man av sig och frågar om vad vi kan ta emot och så vidare. Vi får tyvärr säga nej till en del, för vi har samma problem som alla museer, att det blir fullt liksom.
Säljer ni av någonting?
Ja, vi säljer sådana saker som är gångbara så att säga, som folk kan vara intresserade av. Kollar vi upp och ser hur de fungerar och så vidare, och så säljer vi dem till folk när det blir rena dubbletter och så.
Ni har tv-apparater också?
Jajamensan, vi har en stor tv-samling också. Och det är framförallt tjock-tv-tiden då som vi presenterar. Vi har också ett rum med tv-program från 60-talet, svartvitt tv, och så vidare. Man kan gå in och uppleva det om man vill göra hur det var att sitta och se på tv 1960 i ett vardagsrum.
This is Radio Prague, Czechoslovakia.
Sen kan man höra gammaldags radio här ibland också.
Ja, det är det som är på gång här. Vi har Sveriges Radio har gett ut ett antal grammofonskivor, eller CD-skivor ska jag säga, från tidigare sända program under åren. Och det kan man alltså, och då det sänder vi ut här inom lokalerna, deras olika program, och så att man kan lyssna på det och se hur det var. Och en del köper ju skivor då och sådär.
Då har ni en liten radiosändare här.
Vi har en radiosändare på mellanvåg. Och det måste vi ha därför att en stor del av våra apparater har ju inte FM-band alls. Utan för att vi ska få ljud i gamla radioapparater så måste vi ha tillgång till en egen mellanvågsändare.
Har ni tillstånd till det?
Jajamensan, det har vi. Oh, ja. Ja.
Men det hörs bara inom själva museet egentligen?
Ja, vi har inte gått ut på taket ännu. Och ett av skälen är ju att störningsnivån på mellanvåg är ju väldigt, väldigt hög. Så det är svårt att... Man måste ha lite högre effekt då, och vi har inte satsat på att ha några mellanvågssändningar. Vi hade ett prov under några år för länge sedan, men vi har inte fortsatt med det sedan.
Ni har såna radiogrammofoner här också.
Det är så, på 50-talet blev det ju väldigt populärt och lite status att ha en stor radiogrammofon med lite olika finesser. Man ville ha både möjlighet till inspelning via trådspelare eller magnifon och naturligtvis skivväxlare skulle det vara med också. Man kunde spela sina 78-varsskivor i en följd om man ville.
Mm.
Ja, det var väldigt spännande. Det var roligt att lyssna på radio på den tiden då störningsnivåerna var mycket, mycket lägre så att säga.
Ja.
Man kunde med en ganska enkel antenn hemma i bostaden få in massor med spännande stationer. Nu är det mycket, mycket knepigare att göra det.
Ja, jag hoppas att det här hörs någorlunda för det går alltså ut över kortvåg.
Ja.
7440 kHz via en sändare i Tyskland.
Och här står det också apparater färdiga att gå in och lyssna på så att det är från 40- och 50-talet, 60-talet och fram till 80-talet. Så att man kan, det är bara att komma med och komma in här så kan man sätta sig ner vid en radio och vara uppkopplad till en bra antenn.
Och ni har amatörradio också?
Amatörradio. Sen det var SK6RM heter ju vår radiostation. Och den täcker de flesta frekvensområden så att det, med en roterande antenn på taket också så man kan rikta in mot det väderstreck man vill.
Men då måste man ha licens va?
Då måste man ha licens, ja. Men folk som har licens kan komma hit och få efter en kort introduktion få köra själva på vår station. Så det är öppet för vem som helst att komma egentligen.
Men jag förstår så har ni undervisning också?
Ja, vi har en kurs, så kallad licenskurs, som börjar nu på våren alltså. Så att, och det är folk som har anmält sig till den och det är ofta yngre människor också, till och med även kvinnor. Som är intresserade av att få radiolicens. Så det är väldigt glädjande. Så det verkar inte vara något utdöende intresse alls. Utan det nog kommer säkert.
Till skillnad mot DX, ingen där är tillväxten ganska skral, får jag säga.
Ja, jag förstår det. Ja. Mm.
Nu finns det ju internet.
Ja, jo, det gör det. Det är en annan teknik.
Ja, det
Radio Sweden, Stockholm.
Jaha, vi tittar nu i en gammal röster i radio från november 1952. De hade också utländska radiostationer, ja. Program.
Det fanns speciellt uppslag för de europeiska stationerna.
Ja, alltså, här kan man se.
Italien, Holland, ser vi, Frankrike, Tyskland, England.
Ja. Och sen någon spalt som står på korta vågor.
Ja, just det.
Utav Arne Skog. Det är en gammal veteran inom DX-hobbyn. Så han var med redan 1952. Det var väldigt populärt och för Sveriges Radio hade ju inte sändningar hela dagarna och inget på nätterna. Utan då fick man lyssna på grannländerna och utländska stationer. Det var tydligen väldigt populärt då.
Ja, det var väldigt populärt.
Har ni vanliga bandspelare också?
Ja, jo då, vi har både bandspelare och trådspelare som fungerar. Har vi en Tefifon här också, en tysk.
Vad är det för något?
Det är en gramofon egentligen. Fast det inspelade finns på ett band oändligt som man kan köra oändligt. Och man kan ta en sån här kassett och det är en timmes musik på den. Och den användes och såldes i Tyskland under tiden då det bara fanns 78-varsskivor som det tog 2 minuter att spela så där va. Så det här är men den slog aldrig igenom i Sverige. Den såldes bara i Tyskland.
Men går det att spela in på den också?
Nej, det går inte att spela in, utan man köper färdiga kassetter som är förinspelade och så står det på kassetten vad den innehåller på för någonting.
Ja, vad var trådradio för något?
Det var så att de svenska mellan- och långvågsstationerna täckte Sverige ganska bra, men inte helt och hållet. Det var många människor som bodde lite längre från radiostationerna som fick fading på kvällarna och så vidare. Det var besvärligt. Men då hittade man på det att nästan alla svenskar har ju telefonapparater och telefonanslutning. Och då ska vi inte då skicka ut radioprogrammet, riksprogrammet, via telefonledningen istället. Och då sattes det upp i hemmen en liten transformator, ett litet filter som skilde radioprogrammet från telefonsignalen. Och då kunde man sitta hemma och lyssna på radio och så kunde telefonen vara ostörd och så där och man kunde ringa samtidigt.
Det kunde man.
Jajamensan. Det sändes ut på långbok här. Du ser det så trådradio där.
Ja, det gör det. En centrumradio.
Ja.
Och vad jag förstår så var det, man kunde ha 2 program, även P2.
Man kunde ha flera program, men det blev inte, man använde det inte längre än till P2 var introducerat. Så vi hade på sista tiden där det står Minsk på långvåg, där det var P2. Och här där det står Alois på långvåg, där var P1.
Man behöver inte köpa någon FM-radio då?
Nej, det var det som var tanken, att man kunde använda sin gamla radio.
Men det var väl lite kontroverser det här med om man skulle bygga ut FM eller trådradio?
Ja, det var det. Och Televerket, de satsar ju väldigt många miljoner på trådradiosatsningen. De vill ju inte riva ner det i blårasket. Men efterhand så insåg man ju att FM-nätet täckte så bra så att det slog ut. Trådradion blev helt obehövlig. Men alltså från början var det ju en väldigt misstänka att man inte skulle kunna täcka Sverige med FM-bandet. Och det gällde också TV. Man var tveksam till att utbygga TV-sändare i Sverige därför att man trodde att det skulle krävas jättestora insatser. Men det fick en mycket, mycket bättre täckning än vad man räknade med från början.
Trådradio var ju mest i glesbygden.
Ja, trådradio var väldigt värdefullt i glesbygden. Det var det.
Hur var ljudkvaliteten?
Den var begränsad, så att säga. Det var ju de höga, alltså det var basljud, men diskanten var beskuren. Men det, man kan höra här på vår mottagning att det går bra att uppfatta. Man tycker inte det hörs konstigt på något sätt. Nej. Framförallt är det störningsfritt.
Ja, och man slipper fading då.
Absolut.
Mm. Fading, det är alltså när ljudet går upp och ner.
Just det. Det är besvärande.
Ja. Det kommer man ihåg på när man lyssnar på Radio Luxemburg. Det var alltid fading där.
Ja, just det. Ja, jag har satt man och lyssnade på någon spännande pjäs på radio. Och så plötsligt så försvann ljudet från just den kanalen som man lyssnade på. Då fick man snabbt svänga över till en helt annan.
Ja, ja. Ja, det är inte kul.
Radio Bologna.
Här är en liten lustig maskin.
Ja, det här är...
Vad är det?
Det är bandomat. Det är alltså en liten vanlig gramofon för 48 varv. Och på den är det då en bandspelare monterad. Så man kunde... Det var en billig lösning för att själv kunna få en bandspelare. Och som man både kunde spela in på och spela av på. Såldes i Sverige 325 kronor, står det att på en annons som vi har här framför oss.
Det var rätt mycket pengar då.
Ja, det visst, det var en summa, men det var billigare än att köpa en helt egen. Ja,
men är det samma motor både till gramofonen och
bandspelaren? Jajamensan. Så det passar med 78 varv där alltså när man startar den. Så.
När program 2 kom så såldes det vissa tillsatser. Har ni någon sån?
Jajamensan, det har vi.
Så att då kan man få in FM på sin gamla radio?
Man kopplade dem till grammofonuttaget på radion och ställde radion inställd på grammofon. Då hade man kontakt med sin FM-mottagare och sen kunde man bara ställa in den och koppla på strömmen.
Det var billigare än att köpa en ny apparat?
Ja, det var det billigare, och det var många som hade fina radioapparater och tyckte att det var synd att slänga ut dem. De var ju jättefint. Det vill man gärna fortsätta med, så det var en bra övergångslösning.
Folkmottagare, Folksamfänger. Kan du berätta något om den?
Ja, det var en mycket enkel mottagare där man hade ett rör i, och den tillverkades i Tyskland i stor skala för att Hitler ville under 30-talet att folk skulle lyssna på tyska utsändningar. Och så finns det en speciell lapp på den här radion som man ser där det står att det är absolut förbjudet att lyssna på utlandet. Så då kunde man åka in i fängelse om man gjorde det, va? Men tysk radiomottagelse. Det var Goebbels hade alltid sina tal också i slutet på tyska sändningar. Kan man se på radioprogrammen från tyska sändare under före andra världskriget och under andra världskriget. Att Goebbels hade talat till folket på kvällen. Så därför kommer den att kallas för Goebbels Schnauzer på tyska, den här radioapparaten.
Ja. Men det gick alltså att få in de starkaste sändarna från utlandet på de här också?
Ja, det gjorde naturligtvis om man trixade, men det var förbjudet som sagt var.
Och de såldes tydligen väldigt billigt de här också?
Ja, just det.
Men såldes de i Sverige också?
Ja, de såldes i svensk version också. Så att de hade export på dem. Men det finns en del av de här har ju små hakors och de har nog bara sålts i Tyskland.
Hur många av apparaterna fungerar?
Det kan jag faktiskt inte svara på. Men vi lagar dem efterhand som vi tycker att det är roligt. Det där skulle vi veta hur den låter och sådär. Och ja. Så fixar vi till dem. Så att det är rätt många som fungerar här.
Här känner jag igen en apparat.
Ja.
Kallas för Filetta kallas den.
Just det. Det
fanns tydligen väldigt många olika versioner. Mm. Det var så trevligt när jag var sjuk och hemma från skolan. Då fick jag låna föräldrarna att sänka mig radion.
Oh. Vilket himmelrike,
ja, och den har kortvåg också, så den kan man sitta och skruva runt.
Då var livet.
Då var det roligt att vara förkyld.
Ja, då var man gärna hemma, tror jag.
Ja, du lyssnar mycket på radio.
Ja, jag lyssnar väldigt, väldigt mycket på radio. Jag trivdes väldigt med det. Jag hade radio sedan tidigt. Min första radio kostade 25 kronor och den står in i Hugahammars sal här. Och den fungerar fortfarande. Ja. Sådär. Ja. Det här är en Luxor. Så kallas Beauty Box. En liten reseradio med elektronrör i. Ljudkvaliteten är inte så här bra, men det är mellanvåg och långvåg på den. Alltså.
Det är en spegel i locket.
Ja, och därför kallas den Beauty Box. För att damerna skulle kunna spegla sig om de ville.
Här mängder med väldigt små. Det är transistorapparater. Ja,
det har ju gjorts i alla former sådär, som en sån där giveaway-grej på företag och så vidare till folk. Ljudkvaliteten är ju lite si och så, men man kan ju använda hörlurar i så fall eller proppar och kan man lyssna på dem.
Ja. Vad är det vi tittar på här nu då?
Här ser vi på en radiostation, en radiosändare från Drottningholm, skeppet, fartyget Drottningholm 1923. Och det är den som jag ser framför oss här. De kunde sända både telegrafi och men även tal och musik började via sändaren. Musik var det väl inte så mycket, men tal i alla fall, meddelanden och telegram och sånt.
Var det mycket sådana här fartygssändare?
Ja, vi har en hel del som står här i kanterna och man kan titta på. Vi har bland annat en klocka här uppe som är lite intressant på det viset att det är efter Titanics undergång, det sjönk då, så blev det ett lag på, internationell lag, att man skulle ha bevakning på en nödkanal. Och det var 500 kHz. Och det skulle man ju ha dygnet runt. Och telegrafisten kunde inte vara vaken dygnet runt, så han låg och sov. Men då gjorde man en alarmklocka som tog emot SOS signal om det skickades ut just den kombinationen, och då ringde en klocka och väckte telegrafisten, så kunde han gå upp och ta kontakt och fråga vad är det som gäller. Så det var sjösäkerhetssak som utvecklades direkt efter Titanic undergång. 1912 var det som det hände.
Говорит Москва.
Hej Moritz Sarman.
Hej Göran. Nu står vi här i DX-hörnan på Radiomuseet. Och ska vara ärlig så är det väl lite mer än en DX-hörna idag. Det är de som vill att vi ska röpa om det här till DX-rummet. Men som så ofta så är det historiska skäl bakom. Det var en betydligt mindre avdelning om DX-ing från början. Men så när vi gjorde en liten omfördelning av det som fanns på museet så fick vi ett större utrymme. Och det är jag väldigt glad för.
Kan du berätta lite om vad det är för apparater du har här?
Ja, vi har byggt upp DX-hörnan så att det visar lite olika tidsåldrar. Och vi börjar med en AGA långsoffa. Det var ju en väldigt fin och på sin tid väldigt dyr mottagare som man hade hemma i vardagsrummet. Men som hade fördelen av att ha flera kortvågsband då, så det var jättebra bandspridning.
Jag känner igen den ifrån, vi hade en radiogrammofon som såg likadan ut som den där, så jag antar att det är samma del.
Ja, det finns lite olika varianter som man kan känna igen delarna ifrån. Och här har vi ju då en bordsmodell då som står i det inre hörnet på den här utställningen.
Det står 1940-talet på en skylt där.
Ja, det är ju då vi tycker att det är lämpligt att börja. Det är lite svårare att hitta material som är äldre än så. Sen har vi tagit fasta 20-tal emellan. Även om det kanske inte är riktigt rättvisande. Men man får ju inte vara för detaljerad. Och då har vi en mottagare som jag tror att väldigt många DX-are känner igen. Och det är ju RCA AR88. Och här har vi en något modifierad enhet, men fullt fungerande. Det var ju som så att det var många som tyckte om att förbättra sina mottagare förr i tiden. Och den här har bland annat fått en liten speciell S-meter då. Och tillsammans med den så står det en Hallecrafters SX62. Och det är senaste tillskottet till samlingen här. Det är en mottagare från slutet på 50-talet. Jag vet att jag har satt annonser för den i äldre DX-litteratur.
Det är alltså trafikmottagare då, dyrare saker?
Det här är ju trafikmottagare. AR88 kom ju ut som surplus och Hallecraften här, den såldes ju som ny till radiointresserade sändaramatörer eller DX-are eller andra som hade intresse av radio.
Mot surplus, var kommer den ifrån?
Ja, den är ju amerikansk AR88, men den användes ju flitigt även av andra allierade också under andra världskriget.
Är det en militärmottagare?
Ja, man får väl se den som det från början. Men den var ju oerhört vanlig bland DX-arna också. När jag började då, i början på 70-talet till exempel.
Du hade en sån då?
Nej, jag hade lyckligtvis inte det. För den
var för dyrt.
Ja, det var väl dels för dyrt. Och sen så, det är ju en stor, tung klump. Men nu har jag en.
Jaså?
Ja.
Fungerar den?
Ja, det gör den, men jag behöver nog ge den lite extra omsorg för att den ska fungera riktigt bra.
Hur är den jämfört med moderna trafikmottagare?
Vissa områden är ju väldigt bra. Jag menar, de har väldigt goda egenskaper om du har starka signaler in. Men du har ju inte alls den frekvensvisning som vi är bortskämda med idag. Och även om det fanns många filterlägen på de här, så många mottagare idag har vassare filter än så.
Frekvensställningen är lite gissningslek då?
Ja, det är det ju. Det var ju på den tiden man fick ta till diverse knep med logskala till exempel. Och notera att här har vi det talet på logskalan och så noterar vi frekvensen för det och så tar vi ett annat och så kanske vi interpolerar emellan.
Sen kommer vi till 1980-talet.
Ja, och det var ju då livet blev lite enklare för DX-arna på många sätt. Vi har här som huvudmottagare en ICOM ICR-71 och det var ju efterträdaren till R-70 som kom först. Men här har vi ju en tämligen modern mottagare med digital frekvensvisning, med frekvenssyntes där du kan knappa in frekvensen direkt om du vill eller stega den eller vrida på ratten som man gjorde förr i tiden.
Och den har minnen antar jag också?
Den har minnen och den har scanningfunktion om man skulle vilja använda det. Och den har jättebra filter också.
Vad kostar en sån?
Ja, det är ju inga högre priser på begagnade mottagare, så säg runt kanske 1500. Men jag får ju säga att vårt exemplar här kanske skulle kosta lite mer, för det är så jättefint. Det är nästan nyskick.
Sen har du en satellit, står det på den?
Ja, det är ju den sista riktiga Grundig-satelliten som kom då ifrån. Medan Grundig fortfarande var Grundig. Och det är en international 650 som ju är lite udda på så sätt att den ser ju nästan ut som en gammaldags trafikmottagare med sina handtag på sidorna. Men ändå så är det ju väldigt mycket en hemmamottagare som tål att stå framme där den syns. Och,
men det är inget som man reser iväg med?
Nej, det är ingen reseradio. Det kan man
väl. Stor.
Ja, precis. Men den har en hyfsad kortvåg för att vara en så att säga, bärbar mottagare. Tyvärr så är det väl många av de här som börjar bli lite defekta. Inte minst på att det finns en gummirem i dem som brukar torka sönder. Så att jag tror att det är många av dem som står utan att kunna användas.
Sen är det en som jag känner igen, den här. Jag har en likadan själv.
Ja, det här var ju en sån här, nästan ett mellanting mellan en bordsmottagare och en transistorradio. Men lite mer av bordsmottagare. National Panasonic DR48. Det är också en trevlig historia med både en analog skala och en digital skala. Så att det var ju också ett bekvämt sätt att DX-a.
Men det är en väldigt stor apparat och det är mycket luft in i lådan.
Ja, det är det ju. Och det var ju så med många apparater under en period. Jag vet ju till och med en del Edison-mottagare till exempel där lådan är samma typ som de hade för motsvarande rörradio men med transistorer i istället. Så att man hade väl ett period där när man inte riktigt insåg hur man kunde krympa enheterna.
Det kanske skulle se imponerande ut också.
Det finns ju ett imponatorvärde också, ja. Absolut.
Men när jag började med DXing omkring 1960, då var det diskussion om det skulle vara tillåtet att använda bandspelare.
Mm. Och det är väl knappast någon som skulle ifrågasätta idag. Eller jo, bandspelare skulle de ju ifrågasätta, men att man fick lov att spela in, det görs ju både högt och lågt nu skulle jag vilja säga.
Ja.
Nu när man spelar in hela radiospektrat ofta på ett visst band, till exempel på mellanvågen. Men det var ju det hjälpmedel man hade för att kunna gå igenom programmet några extra gånger för att försöka vaska ut flera programdetaljer.
Ja, men det ansågs vara fusk, det skulle man snappa direkt.
Ja.
Alla hade inte råd att köpa bandspelare då?
Nej. Nej, visst är det så. Och till viss del får man väl säga att det har blivit mer och mer materialsport utav hobbyn.
Ni har bandspelare här också?
Ja, vi har en gammal rullbandspelare för att få rätt stämning på 60-talsanläggningen. Och den ska fungera, men vi har den inte inkopplad här.
Och så det ser ut som en kassettbandspelare här borta också?
Ja. Det passar
lite modernare.
Det passar ju bättre in på 80-talsavdelningen då. Mm. Och jag har nog fortfarande en mängd gamla kassetter hemma med inspelade radioprogram.
Ja, som du inte har gått igenom än, eller?
Ja, som jag inte har kastat än i alla
nej,
fall.
Nej.
Jag skulle inte våga mig på att skicka en rapport på något som finns på dem.
2010-talet står det på en skylt.
Ja, och då har vi en datorskärm och ett tangentbord framför oss och en mus. Ett par datorhögtalare. Och under bordet så står det en lite större dator. Och någonstans under bordet här så finns det en SDR-mottagare. Och den är då ansluten till datorn. Och man manövrerar den via datorns gränssnitt då. Det vill säga med tangentbord, mus och så ser man resultatet på skärmen. Och det är en WinRadio vi har här. Normalt så är det som så att vi har WinRadion inkopplad och även vår ICOM-mottagare. Så att den som är intresserad av att komma och sätta sig här och lyssna lite grann kan direkt gå och sätta sig vid någon av dem. Eller vid långsoffan, för den är faktiskt också inkopplad med antenn och allt. Vi har en extern antenn här som vi distribuerar ut till flera av mottagarna. Och tanken är att det ska gå bra inom en ganska nära framtid också att sätta sig vid de andra mottagarna och lyssna.
Men det här ligger ju i Göteborg, blir inte störningar?
Det blir störningar, det blir det. Men vi har i alla fall en antenn så att det inte är helt hopplöst som sitter här ovanpå taket högst upp. Så att det går att lyssna. Det är naturligtvis inte lika bra som om du är i ett mindre tättbefolkat område. Men kanske ändå är bättre än vad många kan lyssna hemma hos sig själva i sin lägenhet.
Jag brukar ju koppla upp mig på SDR-mottagare på nätet.
Ja, den möjligheten finns ju också. Och det kan man naturligtvis sätta sig och göra vid datorn här också. Koppla upp sig på en av Sveriges DX-förbunds mottagare.
Men är inte lite fusk det?
Ja, men på något sätt så ska man ju försöka och hantera de problem som finns. Och största problemet för oss DX-are idag, det är ju störnivåerna. Och kan man då via internet nå en mottagare som sitter på ett ställe med bra mottagning, men definitivt inom Sveriges gränser, så kan man ju faktiskt kalla det en form av DX-ing som jag tycker är acceptabel. Jag tror att det är många som hade varit tvungna att ge upp hobbyn om de inte hade haft det alternativet.
Nej, för då räcker det med en dator, men vi inte köpa någon dyr radioapparat.
Nej, precis. Och så länge du har en vettig internetanslutning så går det att lyssna.
Jag brukar lyssna på en station i Twente i Holland.
Ja, det är ju på något sätt state of the art, får man väl säga. Åtminstone när det gäller kapacitet. Sen när det gäller andra parametrar så kanske det inte är den allra bästa. Men det är ju en av dem, eller ja, det är en enda som jag känner till, SDR-mottagare, där man kan vara jättemånga lyssnare samtidigt som lyssnar oberoende av varandra.
Men du menar att om man ska skicka lyssnarrapporter, då behöver man hålla sig till SDR-mottagare inom landet?
Åtminstone om man ska hålla på och räkna stationer och länder. Det är ju den huvudregel som finns. Inte utanför landet. Men är du bara ute efter att få ett QSL utan att, så att säga, på något sätt ha med dig någon statistik, då kan du naturligtvis använda andra SDR-mottagare också.
Sen känner jag igen Magic Disc.
Ja, det var ju den här presenten som vi var många lyssnare som fick från Deutschlandfunk en gång i tiden. Och det är ett litet hjälpmedel för att komma ifrån Novi Sad-sändaren som också fanns på den tiden i Jugoslavien, som ju låg på samma frekvens, 1269. Och det är ju ett LP-konvolut, ser det ut som. Det är precis samma storlek, men inuti så sitter det ett stort mönsterkort där man har etsat in en loopantenn som är avstängd till just den frekvensen. Och sen så ställer man sin Magic Disc in till sin transistormottagare som förhoppningsvis har en ferritantenn. Och så förs signalen då trådlöst ifrån Magic Disc till antennen. Och så kan du vrida på den här skivan så att du förhoppningsvis minskar inflytandet ifrån Novi Sad och lyssnar på Deutschlandfunk istället.
Fungerar det?
Det fungerade. Och jag vet till och med sådana som modifierade den här, för det sitter en kondensator, en fast kondensator på dem som gör att den är avstämd till just den här frekvensen. Men det var en del som bytte ut den och satte dit en vridkondensator istället, så de kunde lyssna på andra frekvenser och använda den på samma sätt.
Smart. Ja, nu finns ju inte den här sändaren på 1269 kvar längre.
Nej, och Novi Sad finns inte heller kvar.
Här är Radio Deutschlandfunk i Köln. Här är Radio Deutschlandfunk med Tysklands Ekot. Ett program på svenska från Förbundsrepubliken Tyskland. Det sänds på mellanvåg 1269 kHz, motsvarande 236,4 meter.
Ni har en massa vimplar. Men det är alltså stationer som har skickat ut en gång i tiden?
Ja, det är det ju. Och det är ju många kända stationer vi ser här. BBC, vi har Voice of Turkey, vi har ju Radio Tallinn som sänder på svenska till oss, Radio Nacional Brasilia, Radio Nederland, ja, och vårt kära Deutschlandfunk naturligtvis. Och så IB, för att ta en annan svensk sändande.
Ja, de blir ju fortfarande sända.
Ja, det gör de ju, fastän det är väldigt mycket som är förändrat. Thank you.
Och nu lämnar jag över ordet till Christer Brunström.
Det är åter dags för lite DX-tips här på specialprogrammet från Sveriges DX-förbund. Som vanligt är alla tidsangivelser i svensk tid. Vi börjar i Österrike. Utlandsradion i Wien har fortfarande en sändning på tyska varje morgon med start klockan 07.00 och den slutar sen klockan 08.15. Frekvensen är 6155 kHz. Man har nyheter klockan 07.00 och klockan 08.00 och klockan 7:30 kan man få lyssna till en halvtimme med klassisk musik. Radio Rumänien International har flera sändningar på engelska till Europa. Vi börjar klockan 07.30. Då är frekvensen 7345 kHz. Klockan 13.00 kommer en entimmes sändning på 11825 och 15460 kHz. Klockan 19.00 har man också en entimmes sändning och denna gång är frekvensen 5935 kHz. Man har ett brevlådeprogram på söndagarna. Radio Japan använder sig också av sändare i Österrike för sitt halvtimmesprogram på engelska varje morgon klockan 06.00. Frekvensen är 6155 kHz. Man inleder med nyheter och sedan kommer olika featureinslag. På söndagar har man ett brevlådeprogram. Den senaste tiden har jag ofta lyssnat på Radio Kuwait på morgnarna. Man har en sändning till Europa som startar klockan 05.00 och slutar klockan 09.00. Frekvensen är 15530 kHz. Här får man höra popmusik, nyheter och inslag om islam. Vid bra konditioner så kan man kanske höra Radio New Zealand International. Mellan klockan 10.00 och 12.00 används frekvensen 9765 kHz. Från 12.00 till 14.00 är frekvensen 9700 kHz. Nu går vi vidare till USA och WWCR. Denna station kan höras från klockan 14.00 på 13845 kHz med olika religiösa och politiska inslag på engelska. Radio Thailand HSK9 har en sändning till Europa på engelska klockan 20.00. Frekvensen är 7475 kHz. KBS World Radio i Sydkorea sänder på tyska till Europa klockan 21.00. Frekvensen är 3955 kHz. Och vi slutar med ett programtips. I Storbritannien finns numera Radio Caroline på 648 kHz och den hörs ofta efter klockan 22.00 med sedvanlig något äldre popmusik presenterad på engelska. För den som vill ha ytterligare aktuella DX-tips rekommenderas att ta sig en titt på loggboken. Den hittar man på Sveriges DX-förbunds hemsida och dit är adressen www.sdxf.se. Det är också mycket lätt att lägga in sina egna tips. Och med det önskar jag alla lyssnare trevliga stunder på kortvåg och mellanvåg.
February 13th, it's World Radio Day.
Through FM, longwave, digital or the internet.
Radio hands you the mic, gives you the floor, listens to you.
Radio, your anonymous access to verified information.
On the 13th of February, let's celebrate radio together with UNESCO.
DX-pilateli handlar om frimärken med radiorelaterade motiv. Den här gången ska jag berätta om Radio Havana, Kuba, som ofta har avbildats på frimärken. I slutet av inslaget kommer en tävlingsfråga. Om du svarar rätt kan du vinna en liten samling kubanska radiofrimärken. Frimärkena avbildas på Sveriges DX-förbunds hemsida. Och dit är som bekant adressen www.sdxf.se. Allt sedan den kubanska revolutionens triumf den 1 januari 1959 har den karibiska nationen utsatts för en häftig propagandakampanj från grannen USA. Än idag sänder radio och TV Martí dygnet runt program från Miami till Kuba. Till detta kommer ett stort antal andra radiosändningar producerade av främst kubanska exilorganisationer i Miami. Amerikansk desinformation blev omedelbart ett stort problem för den nya revolutionära regeringen i Havana. Man insåg tidigt radions stora betydelse för att informera omvärlden om den kubanska verkligheten. Redan 22 dagar efter revolutionens totala seger hade Kuba inbjudit 400 journalister till landet för att de personligen skulle kunna bilda sig en uppfattning om det nya läget på den största ön i Karibien. Ernesto Che Guevara hade hjälpt till att grunda Radio Rebelde i Sierra Maestra den 24 februari 1958. Sändaren skulle visa sig vara ett effektivt vapen i kampen mot Batista-diktaturen. Radio Rebelde och de övriga radiostationerna var dock enbart avsedda för inhemska lyssnare. Den legendariska radiopionjären Ignacio Canel Bravo har berättat om den kubanska utlandsradions historia. Efter att ha arbetat som ambulerande fruktförsäljare i Havana fick han 1959 anställning på radio CMZ. Han fick snart ansvar för stationens stora skivarkiv men jobbade dessutom med många andra arbetsuppgifter på stationen. År 1961 omorganiserades den kubanska radiolandskapet och CMZ blev nu Radio Musical Nacional. Redan under 1960 hade arbetet med att skapa en kubansk internationell radiostation tagit sin början och man hade beställt flera kortvågssändare från bland annat Schweiz. Strax före det nordamerikanska anfallet vid Playa Girón var det mesta på plats och Onda Corta Experimental de Cuba kunde höras på kortvåg med program på spanska, engelska och portugisiska. Programmen bestod huvudsakligen av nyheter och kubansk musik. Under de kritiska dagarna var stationen i luften med aktuell information om det dramatiska läget och det framgångsrika kubanska försvaret av landets territorium. Den 16 april 1961 höll Fidel Castro ett berömt tal i vilket han förklarade revolutionens socialistiska karaktär. I talet omnämnde Fidel att Kuba nu hade en internationell röst i eterhavet. I samband med rapportering från festligheterna kring 1 maj 1961 fick den experimentella stationen det definitiva namnet Radio Havana, Kuba. Under årens lopp har många berömda kubaner arbetat för Radio Havana, Kuba. Den kände författaren Alejo Carpentier presenterade åren 1964-1966 programmet La Cultura en Cuba y en el Mundo. Under Vietnamkriget sände Radio Havana, Kuba dagligen programmet The Voice of Vietnam på engelska. Det producerades av vietnamesiska journalister i Havana. På detta sätt kunde det ge befolkningen en bild av den amerikanska krigföringen i sitt hemland. Radio Havana, Kuba blev snart en viktig källa till information om Kuba, Latinamerika och övriga världen. Målområdena för stationens program har i första hand alltid varit Nord-, Mellan- och Sydamerika. Idag sänder man dessutom till Medelhavsområdet på franska, portugisiska, arabiska och spanska. Tidigare fanns sändningar till Västeuropa, men det upphörde när antennanläggningen förstördes i en häftig orkan. Stationen, liksom hela det kubanska samhället, drabbades av stora svårigheter i början av 1990-talet då stödet från Sovjetunionen och övriga socialistiska länder upphörde. Radio Havana, Kuba sänder idag mer än 30 timmar per dygn på olika språk. Programmen består av nyheter, reportage från Kuba och olika delar av Latinamerika, inslag om kubansk kultur och naturligtvis en hel del om den kubanska revolutionen. Stationen har också ett flertal musikprogram och då speciellt under veckosluten. Den tidigare omnämnde Ignacio Canel Bravo har byggt upp ett omfattande arkiv med inspelningar som dokumenterar tiden sedan revolutionen för mer än 50 år sedan. I Sverige är det inte speciellt enkelt att höra Radio Havana Cuba eftersom inga sändningar på kortvåg är riktade mot vår del av världen. Och nu till vår tävlingsfråga. Vad heter Kubas huvudstad? Sänd ditt svar till qsl@sdxf.se. Jag tar frågan en gång till. Vad heter Kubas huvudstad? Och svaret ska du alltså skicka till qsl@sdxf.se.
Och här är nu Moritz Sarman tillbaka med brevlådan, eller som man säger på engelska, mailbox.
Welcome to the listener's mailbox from the Swedish DX Federation. This time we have greetings to you who were listening to our December program that was transmitted at several occasions. As this is the English part of the mailbox, why not start in Great Britain? Greetings to Alan Dean in Paddyham, who was listening using an Eaton Satellite 750 receiver and a vertical antenna. Also from France, we got one report. That's from Jacques Augustin in Rosny-sous-Bois. Thank you. In Russia, we have two listeners who have written to us many times. Thank you, Anatoly Klepov in Moscow and Vasily Lazarev in Samara. Going south to Spain, we have received reports from Antonio Madrid in Cerdanyola, Artur Fernandez Llorella in Malgrat de Mar, and Manuel Mendez in Lugo. Thank you all for listening. We often have many listeners in Germany, and that also goes for our December transmissions. I send greetings to Andreas Böhm in Kosvig, Gerald Pohlmann in Berlin, Marco Hommel in Großröhrsdorf, Thomas Drescher in Postmünster, and Thorsten Rode in Falkenstein. Thank you all. One report from Ukraine, from Volodymyr Bondar in Ivano-Frankivsk. Thanks for listening. Also from Hungary, we have received one report. Thank you, Horst Merlich in Bardudvenok. And from Belarus, also one report. Alex Miadel in Minsk. Thank you for listening. And finally, from far away in Japan, but that was of course heard via an SDR receiver, in this case the one in Twente. Thank you for your report. Toshiki Tsuboi in Tokyo. And that was the last greeting in the English part of the mailbox. Så, då är det dags för den svenskspråkiga delen av lyssnarbrevlådan. Men jag börjar i Danmark och säger tack till Hans Werner Lollicke i Hedehusene. Inte heller nästa rapportör bor i Sverige, även om rötterna finns här. Tack för rapporten, Jan-Erik Sigdell i Dutovlje i Slovenien. Trevligt att du lyssnade. Och så alla ni som lyssnade i Sverige. Nu är det er tur. I bokstavsordning. Alf Persson, som bor i Nödinge och är ordförande i Västkustens DX-klubb. Klubben har sin verksamhet i Göteborg med omnejd. Tack för rapporten, Alf. Arnold Boström i Segeltorp är också en trogen lyssnare. Tack för rapporten, Arnold. Och Christer Brunström, ja, honom känner ni väl. Det är programmakarkollegan i Halmstad. Han har också skrivit en rapport. Tack för det, Christer. Och jag skickar ett tack också till Claes Olsson som är välkänd DX-profil i Norrköping. Ännu en klubbordförande, den här gången i Malmö Kortvågsklubb. Dan Olsson i Kävlinge, tack för din rapport. Och Göran Jansson i Borensberg, jättekul att du lyssnade på vår sändning. Tack också Kjell Israelsson i Nybro för din rapport. En hälsning och ett tack för rapport till Lars Henell i Degerhamn. Och Lars Widen i Göteborg. Trevligt att du lyssnade. Lennart Beirell i Västerås är också en flitig rapportör. Tack Lennart. I Gamleby bor Mats Johansson. Tack för din rapport. Tack också till Ralf Urbanczyk som använde flera olika SDR-mottagare för att höra vårt program. Och så en västkustbo igen, Staffan Krona i Hisingsbacka. Tack för rapporten. Och så har vi kommit ända till bokstaven T och skickar ett tack för rapporten till Tore Gunnarsson i Rydöbruk. Och då hade jag kommit igenom hela listan med lyssnare. Så det var allt från lyssnarbrevlådan idag. Jag hoppas att du som lyssnar nu skriver till oss så att vi har gott om material till kommande program. Tack och hej!
For more information about the Swedish DX Federation, go to sdxf.se on the internet. Ja, för mer information om Sveriges DX-förbund så gå till vår hemsida sdxf.se. Med det tackar vi för uppmärksamheten för den här gången.